Det vi kommer titta på idag är det är ganska så mycket information och det kommer vara otroligt spännande. Jag ser fram emot det här mötet. Men vi ska faktiskt titta på Daniel kapitel 7 och vi kommer att titta på konceptet om antikrist utifrån Bibeln. Och det är ett ganska svårt ämne, ett ganska komplicerat ämne på många sätt. Och därför så behöver vi verkligen be innan att vi börjar det här studiet. Så låt oss böja vårt huvud och sen dyker vi in i studiet. Kära himmelske Fader, jag vill tacka dig för att vi har kunnat samlas här igen och vi kan studera ditt ord. Herre, du ser att vi ska titta på ett ämne som är väldigt missförstått runt om i vår värld. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss ikväll att få en klar och tydlig bild vad ditt ord faktiskt säger om det här ämnet. Jag ber att inga mänskliga tankar och teorier ska komma in utan att det ska kunna bli ditt ord, det som du vill säga oss. Så Herre, vi vill överlämna den här stunden nu i dina händer och vi tackar dig för att du hör och svarar på bön. I Jesu namn. Amen. Låt oss slå upp till Daniel kapitel 7 och vers 1. Förra gången som ni minns så tittade vi på Daniel i lejongropen. Vi såg berättelsen om Daniel och nu kommer vi in i en annan del av Danielsboken. Den som jag tycker är mest spännande. Och det är de olika profetiorna. Från Daniel kapitel 7 till kapitel 12 så får Daniel, ja, man kan säga tre stora syner, tre stora omfattande syner. Ja, tre eller fyra, det beror på lite hur man räknar. Men i kapitel 7 så får han den första. Och vi läser här i vers 1. Det står: i den babyloniske kungen Beltesassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn där han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och meddelade huvudinnehållet av den. Daniel sade: jag hade en syn om natten och såg hur himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet. Det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Vers 6. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard. Men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn och det uppslukade och krossade och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Vad i all sin dar är det här för någonting? Någonting sånt här fick han väl se. Det är en konstnär som har försökt att rita av det här. Ja, när vi har studerat Bibeln här, vad har vi kommit fram till? Vad måste vi använda oss av för principer för att kunna förstå Bibeln? Ska vi gissa oss fram till det? Ska vi fråga de bästa teologerna i världen? Vad ska vi fråga? Fråga Bibeln, eller hur? Jag hade en möteserie i Norrköping som kallades Fråga Bibeln. Det är som Fråga doktorn. Men det är just det som vi måste göra. Vi måste låta Bibeln tolka sig själv. Skrift ska med skrift tolkas, som Martin Luther uttryckte det. Så låt oss se vad det här betyder. Vers 15 så läser vi: då kände jag, Daniel, att min ande blev orolig i mig och den syn som jag hade haft skrämde mig. Jag gick fram till en av dem som stod där och bad honom om en tillförlitlig förklaring på allt detta. Det är fantastiskt. Daniel vill inte ha en påhittad förklaring. Han vill ha en tillförlitlig förklaring på allt detta. Och han gav mig denna uttydning. Ängeln Gabriel kommer, eller en ängel i alla fall, kommer och förklarar det här för Daniel. Vers 17 så står det. De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Är det tydligt nog? Jag behövde inte berätta det för er, ni kunde ha läst det också i Bibeln här. Men det står klart och tydligt. De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Så vers 18. Men den högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evig tid, ja i evigheters evighet. En kung som vi lärde oss när vi studerade Daniel 2 representerar ju sitt rike, eller hur? Daniel sa till kung Nebukadnessar att du är det gyllene huvudet. Minns ni det? Och sen så det representerade det babyloniska riket, alltså kungens rike. Och på samma sätt är det här i Daniel kapitel 7. För om vi tittar i vers 23 så står det så här. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så där ser vi igen. Det representerar en kung eller det representerar ett rike. De här termerna används på samma sätt. Alltså de betyder samma sak. Och det står att det fjärde djuret betyder det fjärde riket ska uppstå på jorden. Så de måste alltså funnits ett tredje rike, ett andra rike och ett första rike, eller hur? Så hur många riken var det i Daniel 2? Minns ni som var med? Det var fyra riken, eller hur? Och sen hade vi de här fötterna av järn och lera som de försökte bilda ett nytt rike. De gjorde massa ansträngningar att ena sig. Det var massa olika splittrade riken här. Men de lyckades inte ena sig. Så det kom fyra riken. Och sen blev det ett splittrat rike. Och sen kom den här stenen och krossade allt. Och det var Guds rike som skulle komma. Så enligt Daniel så kom det fyra världsriken innan Guds rike. Och kan det vara så att Daniel kapitel 7 handlar om samma sak? Kan det vara samma riken som det talas om här? Ni vet, Gud, han är en otrolig pedagog. Han är riktigt duktig på att repetera och sen fördjupa. Om det är någon som har varit lärare här så vet ni att det är att repetition, vad är det? Kunskapens moder, eller säger man inte så? Man repeterar och sen så fördjupar man. Går man lite längre. Man repeterar det som man har pratat om förut och sen så går man in lite djupare. Samma sak gör Gud här. I kapitel 2 så ger han en övergripande blick av de politiska händelserna i världen. Men i kapitel 7 så repeterar han samma sak, men sen går han in lite djupare på samma ämne. Så vad var det första riket i Daniel kapitel 2? Ni minns att det var Babylon, eller hur? Det babyloniska riket. Och här är en bild från min fru som står vid Ishtarporten. Och bredvid den här porten så finns det väggar utav mosaik också. Det ser ni, en fantastiskt vacker port. Men bredvid så finns det en massa lejon som står här. Jag vet inte om det syns så bra här, men här på den här bilden så är det massor med lejon som står längs med. Och om vi tar en lite närmare titt på ett av de här lejonen så ser vi att här någonstans så har vi en vinge. Varenda en av de här lejonen är bevingade lejon. Och det här är en otroligt vanlig symbol i Babylon. Så babylonerna var väldigt bekanta med ett lejon med vingar. Och det var det som var det första riket som kom upp, eller det första vilddjuret. Bibeln använder också den här terminologin för att beskriva Babylon. I Jeremia kapitel 50 och vers 17 till exempel. Då står det så här att Israel är ett vilsekommet får som jagats av lejon. Och så står det: först slukade kungen i Assyrien det, och till slut har Nebukadnessar, kungen i Babel, gnagt dess ben. Så ni ser här, Bibeln använder det här bildspråket för att beskriva hur babylonierna erövrade Israel. Israel som ett litet land där, som jagades utav lejon. Så lejonet representerar det här, kungen i Babylon, Nebukadnessars rike. Så, vilket var det andra riket då som kom efter Babylon? Enligt Daniel kapitel 2. Jag minns att det var Medie-Persien, ni som var med där. Det Medie-Persiska riket. Och det läste vi om här, om det här, den här björnen. Det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade den tre revben mellan tänderna. Och det fick en befallning att stå upp och sluka mycket kött. Det är intressanta detaljer som Bibeln lägger till här, för det står att den är upprest på ena sidan. Vilket är ganska passande, för om jag tänker Medien och Persien, de var väldigt, ett väldigt politiskt obalanserat välde. Det var liksom, om vi tänker tillbaka i historien, så kommer inte världen ihåg medierna. Det stora mediska riket, det hör man knappt om i historieböckerna. Utan det är perserna som man hör om. Perserna var de starkare, perserna var de som var mer inflytelserika. Och därför så ser vi den här obalansen i det här riket. Det står att den har tre revben i munnen. Och det är ganska passande, för när Medie-Persien fick världsherravälde, så erövrade de tre stora opponenter. Den ena var Lydien, som ni ser på kartan här. Och sen var det Babylon. Och sen var det Egypten. De här tre, jag tror det representerar de här tre revbenen som det persiska riket har gnagt upp. Men sen kom det tredje rike. Och där står det så här då, att det var en leopard och det hade fyra fågelvingar. Och djuret hade fyra huvuden och fick stor makt. Och ni minns att det tredje riket, det var det här kopparriket. Höften av koppar och buken och höften av koppar. Och det representerade Alexanders Grekland som erövrade Persien. Det stod att den har fyra fågelvingar. Vingar i Bibeln, om ni vill skriva upp en extra text, så kan ni skriva upp Jeremia kapitel 4 och vers 13. Där visar det att vingar representerar snabbhet. Och det är precis vad det här grekiska riket representeras av. Det hade fyra fågelvingar. Babylon hade två vingar, medan Grekland hade fyra vingar. Alltså dubbelt så snabbt. Och Alexander, han var bara 20 år gammal när han började sin erövring. Och han erövrade i princip hela världen, den då kända världen, på bara 10 år. Och det gick otroligt fort. Den har fyra huvuden, och vad kan det representera? Ja, efter att Alexander den store dog, så delades hans rike in i fyra andra riken. Huvuden representerar ju det som styr den här hela riket. Så du har fyra huvuden, alltså alla har sin egen vilja. Fyra olika viljor som ska styra det här riket. Och det var precis vad som hände. Kassandros var en av Alexanders generaler. Eller alla de här fyra var generaler. Kassandros, han fick Makedonien. Lysimakos, han fick Trakien. Ptolemaios fick Egypten. Och Seleukos fick Syrien. Så ni ser här på kartan hur Alexanders rike delades upp i fyra olika delar. Så Grekland var också på något sätt som ett delat rike, fast ändå var de alla greker. Det fjärde riket, om ni minns, det stod att det var ett förskräckligt djur. Det står inte riktigt vad det är för någonting. Kanske någon drake eller någon dinosaurie av något slag, jag vet inte. Men det har i alla fall 10 horn Och det här tänder av järn, eller hur? Minns ni vilken metall som representerade romarriket i Daniel kapitel 2? De här benen, vad var de gjorda av? Nu har vi järn. Så man ser den här kopplingen väldigt tydlig. Och sen, hur många tår var det på den här statyn? Ja, det står inte, men det var inte som en människa, så det är vanligtvis 10 tår som man har. Och det här djuret hade 10 horn, vilket blir väldigt intressant när vi fortsätter. I vers 19 så står det om romarriket. Daniel säger: därefter vill jag ha en tillförlitlig förklaring på det fjärde djuret som var olikt alla de andra. Det som var så förskräckligt och som hade tänder av järn och klor av koppar och som uppslukade och krossade och sedan trampade det som återstod under fötterna. I vers 23 så förklarar ängeln att det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Så det var det här krossande, förstörande riket, det järnmonarkin, Rom. Så än så länge är det bara repetition. Och då kan vi undra, vad betyder de här 10 horna? Eller 10 hornen, förlåt, som det här vilddjuret hade. Vi läste i vers 7 att det hade 10 horn. I vers 24 så står det så här. Då står det klart och tydligt vad hornen betyder. Det står att de 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Ganska detaljerat, eller hur? Så i det romerska riket, vad skulle hända med det romerska riket? Ja, 10 kungar skulle uppstå i det riket. Och en kung representerar vad då för något? Ett rike, eller hur? Alltså har vi 10 nya riken som uppstår i Rom. Låter det här bekant? Låter det bekant ifrån Daniel kapitel 2? Vad hände med benen? Med tårna, fötterna? Om ni minns så skulle de... Det representerade ett splittrat rike. Och det var precis vad som hände med Rom. Det delades upp inte mindre än 10 delar. Och det är precis vad Danielsboken säger här. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Många hundra år i förväg så förutsade Bibeln att Rom skulle delas upp i 10 delar. Hände det? Ja, det här är återigen repetition. Vi såg, här ser ni en karta på de 10 riken som tog varsin del av romarriket när det föll år 476 efter Kristus. Saxerna var uppe i England, frankerna i Frankrike, västgoterna i Spanien. Sueverna var i Portugal, burgunderna, Schweiz, alemanerna tog så småningom Tyskland, lombarderna eller langobarderna tog Italien. Och sen östgoterna, herulerna och vandalerna, de etablerade inte något rike direkt, utan de blev alla utplånade. Vi kommer titta lite närmare på det längre fram här. Men än så länge är det bara repetition. Som ni ser den här bilden, så ser ni att alla de representerar precis samma sak. Guldhuvudet och lejonet representerar Babylon. Silverbringan och björnen representerar Medie-Persien. Höfterna och leoparden representerar Grekland. Benen och det här förskräckliga riket, eller djuret, representerar Rom. Och sen har du fötterna av järn och lera som representerar de här 10 nya rikena som uppstår i det romerska riket. Så än så länge är repetition. Och nu går Gud sen in och lägger till detaljer. Han kommer tala om antikrist. Det här termen antikrist är någonting som kanske är lite mystiskt. Och det är så att termen finns i Bibeln, i Johannesbrevet, första och andra Johannesbrevet, så finns den här termen antikrist nämnd. Det är faktiskt den enda gången som det är nämnt. Men konceptet om antikrist, om en makt som vi kommer titta på, det, och som den onde använder, Det finns på ganska många ställen i Bibeln. Och en av de ställena är här i Daniel kapitel 7. Så vi ska läsa vad det står. Låt oss läsa vers 8. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Det här lilla hornet var Daniel väldigt angelägen om att veta vad det handlade om. Vi läser i vers 20 att likaså så ville jag ha en förklaring till de 10 hornen på dess huvud, alltså på Roms huvud, och till det nya hornet som sköt upp senare, och för vilket 3 andra horn föll av, och som hade ögon och en mun som talade skrytsamt och såg större ut än de övriga. Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem. Till dess att den gamla av dagar kom och domen föll till förmån för den högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. I vers 24 så står det också vidare om det här riket. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik de förra. Och som ska slå ner 3 kungar. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halvtid. Det här lilla hornet. Om man jämför det lilla hornet med vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 till exempel. Och det som Paulus beskriver i andra Thessalonikerbrevet 2. Så ser man en otroligt stor likhet. Man förstår att det är samma makt som profetiorna beskriver. Här i Daniel tycker jag det kanske är tydligast. För ängeln ger ganska mycket information om vad det här är. Man kan undra, varför är det viktigt att veta om det här? Varför ger Gud information om den här antikrist? Ja, vi såg att han skulle förfölja Guds folk. Vi såg att han skulle göra hemska saker emot Gud och emot Guds folk. Och Gud bryr sig om det. Och han vill varna för den här makten. Jesus själv skickade varningar. Och de gör vi gott till att lyssna till, eller hur? Om Jesus varnar oss för någonting så borde vi lyssna på det. För om vi inte gör det så riskerar vi att råka ut för det som han varnar för. Så därför är det viktigt för oss att förstå antikrist. Förstå vad det är för någonting. Så att vi inte blir bedragna. Så att vi inte råkar illa ut på grund av den här infiltratören, om man får uttrycka det så. Och jag vill inte komma med min egen tolkning på vad det här handlar om, utan jag vill att vi ska titta på vad den här profetian faktiskt säger. Och vi ska plocka ut 8 karaktärsdrag för det här lilla hornet. Och sen så kan ni nog berätta för mig vad det här är. Så jag vill inte göra min egen tolkning här nu, utan nu får vi läsa. Det första karaktärsdraget för det lilla hornet är att det är ett litet rike. Och hur vet vi det då? Ja, det stod i vers 8 att det var ett litet horn, eller hur? Och vad representerade ett horn? Ett rike. Så ett litet horn måste vara ett litet rike, eller hur? Inte så svårt. För det andra så uppstår det här riket i Europa. Och hur vet vi det? Det stod i vers 8. Att det här lilla hornet sköt upp mellan dem. Eller ibland dem, eller hur? Vad är dem? Vad syftar de på? Det är på de 10 andra hornen, eller hur? De 10 andra rikerna som fanns där. Så Och det var ju det splittrade romarriket. De här 10 olika stammarna som tog varsin del av romarriket. Så mitt ibland dem så kommer det här nya lilla riket upp. Så då har vi ett geografiskt område var vi ska leta. Vi ska inte leta i Kina, vi ska inte leta i USA efter någon antikrist. Utan vi ska leta i Europa, i det splittrade romarriket. Vi letar inte efter en individ, utan vi letar efter ett rike. Ett litet rike. Bibeln är faktiskt förbluffande exakt i sin förutsägelse. Dessutom så uppstår det efter Roms fall. Så då har vi en någorlunda tids, eller omkring Roms fall, alltså en någorlunda tidsuppfattning om när det här riket uppstår. Så det är inte någonting som hände på Daniels tid, 500 år före Kristus, utan snarare 500 år efter Kristus, någon gång på Rom föll 476 efter Kristus. Så någon gång därefter, efter den här splittringen, då skulle det här lilla riket komma upp. Eller hur? Det är inte att dra saker för långt, eller hur? Det står ju här, det står ju i Bibeln att det skulle vara så. Dessutom så utrotade 3 av de andra rikena under sin uppkomst. Stötte bort 3 av de andra hornen. Dessutom så står det att det talar skrytsamt. I uppenbarelseboken så beskrivs samma makt som att häda Gud. Hädelse är ett av kännetecknena för det här antikrist. Det står i vers 25 att den skulle tala mot den högste. Den skulle alltså angripa och tala mot honom. Häda honom. Och då kan vi undra, vad är hädelse då? Jag kan ha min definition av hädelse, någon annan har sin definition av hädelse. Och så vet vi inte riktigt vad hädelse är. Ja, om vi tittar i Bibeln så vet vi att Jesus blev anklagad för hädelse. Han blev anklagad av fariseerna för att häda. I Markus kapitel 2, vers 7 så säger fariseerna så här till Jesus. Varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Så fariseerna, de tyckte att Jesus hädade när han sa jag kan förlåta dina synder. Och det är sant att om jag är en vanlig människa. Okej, om du gör något, Peter, låt säga att du gör något ont mot mig. Då kan jag förlåta dig, eller hur? Men om du gör någonting ont mot Alexandra. Så kan jag komma och säga, Peter, jag förlåter dig för vad du gjorde mot Alexandra. Så behöver inte du gå och prata med henne. Det kan jag inte göra, eller hur? Vem är den enda som kan göra det? Gud, eller hur? För Gud har skapat alla. Han är den som också blir sårad när hans ägodel blir skadad, så att säga. Så om jag som människa påstår mig kunna förlåta synder, då är det enligt Bibeln hädelse. En annan aspekt av hädelse finner vi i Johannes kapitel 10, vers 33. Och där så säger judarna så här. Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Låt mig ställa en fråga. Var Jesus Gud? Det var han, eller hur? Så var det hädelse av Jesus att påstå sig vara Gud? Det var det inte alls. Det var inte hädelse av Jesus att kunna förlåta synder, för han var Gud i köttet. Men om en människa kommer och säger att jag är Gud, det är hädelse enligt Bibeln. Så om vi använder den här definitionen av hädelse som Bibeln visar oss, så kan vi förstå att den här antikristmakten ska påstå sig kunna förlåta synder och den ska påstå sig vara Gud på jorden. Säga sig vara Gud helt enkelt. Om vi går tillbaka till Daniel kapitel 7. Vad kan vi mer finna för kännetecken? I vers 25 så står det så här att den skulle ansätta den högstes heliga. I vers 21 så stod det att hornet förde krig emot de heliga och besegrade dem. Så där har vi till kännetecken. att det skulle föra krig mot Guds sanna folk, mot de som är heliga. Sen så skulle han också säga sig förändra på Guds lagar. Och det läste vi här också i vers 25. Det stod att han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Okej, okay. Heliga tider och lagar. Hur många heliga lagar finns det? Ja, mänskliga lagar är knappast heliga, eller hur? Utan det är Guds lagar som är heliga. Alltså, den här makten sätter sig upp emot Guds lagar. Guds lag. De 10 budorden, om man får uttrycka det så. Och försöker att förändra på dem. Sätter sig i sinnet att förändra på Guds 10 bud. Kan man göra det, tror ni? Kan en människa komma och ändra på Guds lag? Vad sa Jesus? Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå. Så människan kan inte komma och ändra på Guds lag. Men den här makten påstår sig kunna göra det. Och det sista kännetecknet som jag vill lyfta fram nu är att det regerar i 1260 år. Och du undrar, var i all sin dag fick du det därifrån, Jonathan? Ja, vi läste här i vers 25 att det stod att de, alltså de heliga, ska ges i antikrist hand under en tid och tider och en halv tid. Är det någon här som har Bibel 2000? Nej, ingen som har det. I alla fall, i Bibel 2000 så står det en tid, två tider och en halv tid. Det är bara lite enklare att förstå det. När ordet tider bara används i pluralformen så betyder det två tider. Så hur många tider är det här totalt då? En tid plus två tider plus en halv. Det är tre och en halv, eller hur? Så tre och en halv tider skulle den här makten regera. Och vad representerar det här då? Den här tiden kommer gång på gång i Bibeln. Om ni tittar på den här bilden så ser ni att det står... Det finns 7 gånger nämns det här i Bibeln. I Danielsboken och i Uppenbarelseboken. I Daniel 7:25, i Daniel 12:7 och i Uppenbarelseboken 12:14 så beskrivs den här tiden på en tid, tider och en halv tid. Och vi kan gå till Uppenbarelseboken 12 bara för att titta på en av de här verserna. Uppenbarelseboken 12 och vers 14. Och där står det så här. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen där hon får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid borta från ormen. Okej. Okay. Känner ni igen texten? Eller känner ni igen det här? En tid, tider och en halv tid. Kvinnan flyr bort i öknen. Vem det nu än är. Låt oss inte bry oss om symbolerna här. Men bara att en kvinna flyr bort ifrån en drak eller en orm under en tid, tider och en halv tid. Lägg märke till kapitel 12 och vers 6. Där beskrivs exakt samma händelse. Men med lite andra ord. Det står kvinnan flydde då ut i öknen. Där hon har en plats som Gud har berett åt henne. Så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Okej, okay. Ser ni, det är precis samma händelse. Men istället för att beskriva en tid, tider och en halv tid så säger den 1260 dagar. Faktum är de här tidsenheterna är precis samma tidsperiod. I Uppenbarelseboken 13 och vers 5 så står det att antikrist ska regera i 42 månader. En tid, det är egentligen ett annat ord för ett år. Så tre och ett halvt år, om vi gör om det till månader, hur många månader blir det? 42 månader, eller hur? 12 månader i varje år. Så det blir 42 månader. Tre och en halv år är 42 månader. Och enligt den judiska kalendern så var varje månad hade 30 dagar. De hade en månkalender istället för en solkalender som vi har. Men 30 dagar representerade varje månad. Så om du tar 42 gånger 30 så blir det inget annat än 1260. Så ni ser, det är precis samma tidsperiod som beskriver den här tiden då antikrist ska regera. 3,5 år eller 42 månader eller 1260 dagar. Men Jonathan, du skrev 1260 år. Och var fick du det ifrån då? Ja. I Bibelns profetior så finns det en viktig princip, som en nyckel som hjälper oss att förstå de profetiska tidsenheterna. Och det är att varje dag i Bibeln representerar ett år i verkligheten, i uppfyllelsen av den. Till exempel här i Hesekiel kapitel 4, vers 6. Det står, när du har fullgjort dem, skall du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära Juda folks missgärning under 40 dagar. En dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Om ni vill skriva upp en annan text så kan ni skriva upp fjärde Mosebok kapitel 14 och vers 34. Om jag inte har fel. Jag kan kolla det. Fjärde Mosebok kapitel 14 och vers 34. Där är återigen att Israels folk ska vara i öknen i 40 år. Och där säger de en dag för, eller ett år för varje dag som ni har bespejat landet. Under 40 dagar. Så den här principen används i Bibeln för att tolka symboliska tidsprofetior. Eller tidsenheter. Det är som en karta. Om det är någon av er som har orienterat. Så vet ni att om man har en karta så kan det inte vara skala 1:1. Utan det måste vara en mindre skala. Och så har man en... Så står det nere i hörnet att en centimeter motsvarar, låt säga 150 meter. Eller någonting sånt. En centimeter motsvarar en kilometer, vad det än kan vara. Samma sak är det med Bibelns profetiska karta. Du har en dag som motsvarar ett år. Det är inte så komplicerat. Och den här principen, den är kanske inte så vanlig idag att höra om det. Men under reformationen så var den allmänt accepterad i hela kristenheten. Martin Luther använde sig av den. Här Isaac Newton skriver så här i Observations, sida 122-123. Daniels dagar är år. I Daniels profetior skrivs dagar istället för år. Så det här är ingen princip som jag har hittat på här för att verka häftig, utan den här har funnits i kristendomens historia mycket, under en mycket lång tid. Och det är bara att man har inte studerat profetiorna så mycket på sista tiden, och därför så glömde man bort de här principerna. Men om man gräver lite grann så ser man att det här var någonting som alla reformatorer stod för. Isaac Newton är ju känd för sina vetenskapliga upptäckter. Men han studerade faktiskt Bibeln mer än vad han studerade naturvetenskap. Det är inte många som vet det, men han var mycket noggrann bibelforskare. Så därför så drar vi slutsatsen att de här 1260 dagarna representerar 1260 år som antikrist regerar. Så alla de här kännetecknena, alla de här karaktärsdragen har vi hittat ifrån Bibeln. Eller hur? Det är inte någon, jag tog inte upp någon tidning och sa det här är vad den här personen säger, det här är vad pastor så och så säger. Utan vi läser från Bibeln, eller hur? Vi ser, okej, de här verserna, de här kännetecknena kan vi hitta. Och då kan vi ställa oss frågan, vad är då det här för ett rike? Vad är det för ett litet rike som ska uppstå i Europa omkring 500-talet efter Kristus? Som utrotar rena riken, som säger sig kunna förlåta synder och säger sig vara Gud på jorden. Som för krig mot Guds sanna folk under 1260 år. Och säger sig ha förändrat på de 10 budorden. Jag skulle vilja säga, eller visa, istället för att ta min egen åsikt, så vill jag visa vad reformatorerna trodde om den här frågan. Vad Martin Luther själv sa om det här. Jag har stor respekt för den mannen. Han gjorde stora saker. Och Martin Luther tolkade det så här. Här är från Daubigny's History of the Reformation. Luther bevisade genom Daniels och Johannes uppenbarelser, genom Paulus, Petrus och Judas brev, att antikrist styre som förutsagt och beskrivet i Bibeln var påvedömet.
Ganska grymt. Det är den stora kyrkan.
Mm. Och då kan man undra, hur kunde Luther komma fram till en sån här slutsats? Var det för att han var arg? Visst, han var kanske arg på vad kyrkan hade gjort och därför använde han det bara som en smutskastning. Men faktum är, det var inte alls så. Lägg märke till vad han säger här. Här är från The Life and Times of Luther, sida 372. Han säger, oh hur det smärtade mig, även om jag hade skriften på min sida. Att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist. Han tyckte inte om det. Men han kunde inte komma till någon annan slutsats utifrån Bibeln. Och jag vill lägga till en sak som Luther också stod för. Att Gud, han trodde inte att Gud talar om individer. Utan om ett system. Faktum är, Martin Luther själv skrev till påven Leo under den här tiden. Och han skriver de mest artiga orden. Han säger att jag har aldrig talat illa om dig som person. Jag har aldrig angripit dig som person, säger han. Men ämbetet har jag talat illa emot. Och det visar jag ifrån Bibeln att det faktiskt måste vara antikrist. Inte för att jag tycker om det. Inte för att vi vill smutskasta på något sätt. Men utifrån studierna utav Bibeln så kunde han inte komma fram till någon annan slutsats. Och han var långt ifrån ensam i den här slutsatsen. Lägg märke till vad resten av reformatorerna trodde. Här är från All Roads Lead to Rome, sida 205 utav Michael Semlien. Han säger så här. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer. På 1600-talet, Bunyan. Är det någon av er som har läst En kristens resa? Eller hört om den? Det var han som... Ja, Bunyan var den som skrev En kristens resa. Översättaren av King James Bibeln. Och de som publicerade Westminster och Baptisttrosbekännelsen. Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, och han fortsätter. Dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Den här makten som utgav sig för att vara kristen, men som egentligen enligt de här personerna representerade ett fallet system. Och det är ganska hemskt. Men jag vill att vi ska inte grunda vår tro på det som reformatorerna tolkade det. Utan låt oss titta om det stämmer. Låt oss se om det passar in på den här bilden. Och återigen, jag vill poängtera. Jag känner otroligt många katoliker. Och jag vet att många utav dem är otroligt, otroligt uppriktiga. De älskar Gud. Och de följer det ljus som de har så gott som de kan. De läser inte så mycket Bibeln eftersom prästerna har fått auktoriteten att tolka den åt dem. Men det finns många människor som försöker göra det bästa som de kan. Och jag känner många utav dem. Och när de får höra Bibelns sanningar så vill de följa det som Bibeln säger. Så Gud älskar katoliker. Han älskar katoliker, men han tycker inte om system som förvränger bilden utav Gud. Som den romerska kyrkan har gjort genom avlaten, genom skärselden, genom otroligt många läror som inte finns någon som helst grund i enligt Bibeln. Låt oss se om det stämmer. Är det ett litet rike? Är det minsta riket i världen, eller hur? Vatikanstaten, 0,44 kvadratkilometer. I Rom. Check. Uppstår det i Europa? Ja, det är så mycket i det splittrade Rom som det kan bli. Man kan inte få mer mitt i prick på den punkten. Uppstår det efter Roms fall? Och sen står det att den ska utrota tre andra riken under sin uppkomst. Och nu vill jag att ni ska få en intensivkurs i kyrkohistoria. Vad som hände. Här är förresten en person som säger så här. Edward Elliot, en känd tolkare av profetior, när han säger så här: jag kan åberopa tre som blev utplånade från påvens ansikte av listan förstgiven, nämligen herulerna under Odoaker, vandalerna och östgoterna. Det var så här från Karl Henrik Martlings Kyrkans 20 sekel. Han skriver så här att kejsar Justinianus krossade vandalerna i Nordafrika år 554 och lät till sist östgoterna i Italien undergå samma öde 553. Därmed kom det romerska riket och den romersk-katolska kyrkan att på nytt omspänna hela Medelhavsområdet. Vad som hade hänt var att de här olika stammarna, de flesta omvände sig och blev katoliker, förutom tre stycken. Och de här tre var herulerna, det var vandalerna och det var östgoterna. Så när de regerade på de här, i Italien och på de här olika platserna där romerska kyrkan ville ha makt, så kunde de inte utöva sin makt. Så kejsar Justinianus från det östromerska riket skickade sin general Belisarius och utplånade de här stammarna. Och därmed, säger den här historikern, så kunde den romerska katolska kyrkan på nytt omspänna hela Medelhavsområdet. Så det hände. Herulerna blev utplånade 488, vandalerna 534 och östgoterna 538. Precis som profetian sa, tre stycken skulle plockas upp utav de här tio stammarna. Och Vigilius, som blev påve då, han besteg den påvliga tronen under det militära beskyddet av Belisarius. Och det skedde 538. Och kom ihåg det årtalet, 538. Det var då som den romerska katolska kyrkan fick tillbaka den här makten, eller fick den här makten som de hade längtat efter. Hur är det med häda Gud? Säger den romerska kyrkan sig kunna förlåta synder? Säger de sig vara Gud på jorden? Tyvärr så gör de verkligen det. När man går och biktar sig hos en katolsk präst, så är det inte bara så att den katolska prästen på Guds vägnar säger: jag förlåter dig för att det står i Bibeln. Nej, jag lägger märke till vad katolikerna själva säger. Det här är från en manual för prästerna som den katolska kyrkan ger ut. De säger så här: Gud själv är skyldig att rätta sig efter hans prästers domar och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. Så ni ser, det är verkligen prästerna som förlåter synd. Så det här är ganska, det här beskriver Bibeln faktiskt som hädelse. Det är inte människor. Människor kan inte förlåta synder. Det är bara Gud som kan göra det. Vi behöver inte gå till en präst för att få förlåtelse. Vi kan gå direkt till Gud. Vi kan vända oss till honom. Och han kommer att höra vår bön. Han kommer att besvara vår bön. Johannes Paulus den andre. Säkert en god man. Jag känner honom inte. Men han sa i alla fall det här uttalandet. Han skrev det här i sin offentliga Crossing the Threshold of Hope, som är hans brev, hans stora livsbrev som han skickar ut. Han säger så här: ledaren av den katolska kyrkan är enligt tron definierad som Jesu Kristi vikarie. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Vet ni, ordet antikrist betyder inte nödvändigtvis att man är emot Kristus. Och det är ett stort misstag som många gör. Man tänker att det är någon våldsam motståndare som ska gå och protestera och säga: jag hatar Gud. Men ordet anti kan också betyda istället för. Istället för Kristus. Och det är en mer passande beskrivning av det som Bibeln faktiskt säger. Någon som utger sig för att vara Gud. Någon som andra Thessalonikerbrevet säger, sätter sig i Guds ställe och säger sig vara Gud. Och det är precis vad den romerska kyrkan gör. De påstår att vi är Gud på jorden. Påven är Jesus Kristi vikarie. Han har den platsen som Jesus egentligen borde ha. De skäms inte för det här påståendet. Ja, det är fruktansvärt. Men det här är vad de säger. Och jag tar upp det här inte för att svartmåla dem, utan för att visa att det är en uppfyllelse av profetiorna i Daniel kapitel 7 här. Föra krig mot Guds sanna folk. Har den romerska kyrkan fört krig mot Guds folk? Lecky skriver så här, History and Influence of Rationalism in Europe. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien. Tänk på inkvisitionen. Tänk på korstågen mot valdenserna, albigenserna, hugenotterna, Bartolomei i natten på 1500-talet. Fruktansvärda saker som gjordes i kristendomens namn. Man brände alla som hade en bibel hemma. För det var förbjudet att läsa bibeln enligt den romerska kyrkan. Det som reformationen gjorde mer än något annat var att de gav bibeln tillbaka till människorna. För ingen kunde läsa. Det var bara de som kunde latin som fick lov att läsa bibeln förut. Så det var den stora protestantiska reformationen, vad den gjorde. Man säger att mellan 50 och 100 miljoner protestanter förlorade livet under medeltiden. Det är fruktansvärt. Det är värre än vad Hitler har gjort. Värre än vad andra institutioner har gjort. Det är ett faktum som många inte vill prata om. Men det är en verklighet. Förändra Guds bud. Här är återigen vad den romerska kyrkan själv säger. Jag vill inte ta upp något antikatolska källor, utan låt oss se vad de själva säger. Lucy Ferraris, Promptor Bibliotica, han säger så här: påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Tänk det. Han har så stor makt att han kan förändra på Guds bud. Han har makten. Den uppfylls av Bibelns profetier. Faktum är att den romerska kyrkan, om du tittar in katekes, vilket förresten den lutherska kyrkan har hämtat sin katekes, sin utformning av de 10 budorden från den romerska kyrkans katekes. Och där finns inte det andra budordet som förbjuder att man böjer sig ner till avbilder. I den romerska katolska katekesen så finns det inte det här budet. Och varför tror ni att man har tagit bort det här budet? Om vi tänker på den romerska kyrkan. De har massor med statyer och bilder som de böjer sig ner inför och visar vördnad inför. Om de skulle följa det här andra budet så skulle det bli problem. Så därför har man tagit bort det, men så passar det inte så bra att ha 9 budord. Så då har man delat på det sista budordet som talar om att man inte ska ha begär till sin nästas olika saker. Så då finns det ett bud som säger du ska inte ha begär till din nästas hus. Och så finns det ett budord som säger du ska inte ha begär till din nästas hustru eller åsna eller något annat som finns där. Så egentligen det är samma budord, bara att man har delat upp det. Det talades också om Guds heliga tider. Och det finns ett budord som sabbaten då, som är Guds heliga tid, som förändrades under den här tiden. Men vi hinner inte gå in någonting på det. Men det är i alla fall vad den romerska kyrkan påstår sig göra. 538, vad med det här med att de regerar 1260 år? 538. Det var då som den romerska katolska kyrkan fick det här omspännande herraväldet över hela Medelhavsområdet. Och det var då som Justinianus besegrade östgoterna. Och det här är helt otroligt hur exakt Bibeln är på den här punkten. 538. Låt oss gå 1260 år in i framtiden. Då hamnar vi på år 1798. 1798. Och då kan vi undra, hände det någonting 1798 med påvedömet? De hade haft makten under en lång tid, men hände det någonting 1798? Jag vill läsa en Carl-Henrik Martling, vad han skriver. En sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Vad var det som hände förresten i slutet av 1700-talet i världen? Eller om vi tänker i Frankrike speciellt, i Europa. Det var franska revolutionen, eller hur? Var inte det? Slutet av 1700-talet, franska revolutionen. Vad gjorde man? Man kastade bort allt som hade med Gud att göra. Man vill inte ha någonting med Gud att göra överhuvudtaget. Och man förföljde alla som trodde på religion. Det bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon, lägg märke till vad han gjorde. Han störtade kyrkostaten, alltså påvedömet. Han störtade den. Och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning, skriver Carl Henrik Martling. Så det här var en stor katastrof i den romerska kyrkan. Den upplöstes. Hela kyrkosystemet upplöstes. Den romerska kyrkan fanns inte längre under den här tiden i princip. De återhämtar sig sakta men säkert. Men den makt som de förlorade på 1798, exakt 1260 år efter att de fick makten, den har de ännu inte helt fått tillbaka. Jag vill avsluta med några goda nyheter. I Daniel kapitel 7, låt oss gå tillbaka dit. Men vi kan läsa vers 26. Här kommer de goda nyheterna. Vi ska komma tillbaka till Daniel kapitel 7 och titta på det som vi inte hunnit titta på än. Men låt oss läsa vers 26. Men dom ska hållas. Prisa Gud. Dom ska hållas. Och hans välde, alltså antikrist välde, ska tas ifrån honom. Och han ska fördärvas och förgöras i grund. Men riket och makten och väldet över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike och alla välden ska tjäna och lyda det. Här slutar drömmen. Men jag, Daniel, fylldes av många oroliga tankar och färgen vik bort från mitt ansikte. Men drömmen bevarade jag i mitt hjärta. Guds rike kommer att bestå. Och alla som tror på Guds ord, alla som tror på Jesus, alla som tror på hans ord, oavsett om de är katoliker eller protestanter, kommer att få vara en del av Guds rike. I Matteus kapitel 15, vers 6, 8 och 9, så säger Jesus några skarpa ord till fariseerna som ännu mer passar in på den romerska kyrkan och det som är problemet i den romerska kyrkan. Hur kan romerska kyrkan säga såna här fruktansvärda saker som går rakt emot Bibeln? Jo, för de tror att kyrkan står över Bibeln. Det är kyrkan som bestämmer vad du ska tro. De har rätt. Traditionen, säger de, har rätt att de har företräde för Bibeln. Och Jesus säger så här: ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och så säger han: förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud. Om vi tar mänskliga bud, mänskliga traditioner, mänskliga ord och ersätter dem med Guds ord, så säger Jesus att vi dyrkar honom förgäves. Guds ord kan inte upphävas. Guds ord måste stå över allt annat. Alla mänskliga traditioner. Och det här är allvarligt. Gud vill ha tillbedjare i ande och vad mer? Och sanning, eller hur? Ande och sanning. Det räcker inte bara med att ha andan rätt. Att jag älskar Jesus. Jesus vill också ha dem som följer hans ord. De som har sanningen. Som tjänar honom i sanning. Missförstå mig inte. Jag menar inte att det ena är fel. Vi måste ha båda två. Vi måste älska Jesus av hela våra hjärtan. Men vi kan inte heller bortse från Guds ord. Och ersätta dem med mänskliga traditioner. Och säga: jag är kristen. Jag vill inte följa Bibeln, men jag vill vara kristen. Jag vill älska Jesus. Jesus säger: förgäves dyrkar de mig, eftersom de lär och de förkunnar människors bud. Jag vill ge en utmaning till varje person. Att verkligen studera Guds ord. Så att vi här kan vara de som tillber Gud också i ande men också i sanning. Ska vi be tillsammans? Himmelske far, jag vill tacka dig för ditt ord. Jag vill tacka dig för att vi kan studera och läsa det. Att det är så tydligt ifall vi låter det tolka sig själv. Och jag ber Herre att du ska hjälpa oss att rätt förstå det. Jag ber för att din ande ska leda oss in i hela sanningen som du har lovat. Hjälp oss att tjäna dig, att tillbe dig i ande och sanning. Inte göra den ena på bekostnad av den andra. Så jag ber far för varje person som är här. Och hjälp oss att också kunna sprida det vidare till andra människor. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.